En podcast från Aftonbladet.
Hej Ulrika.
Hej Dunja.
Hur är läget?
Det är bra, det är bra. Mm. Nu är det nytt år.
Det har varit nytt år ganska länge.
Ja, jag vet, men det är nytt år för oss i själva verket. Mm. Har nytt år.
Nu. Det stämmer.
Första avsnittet 2025.
Jag har en fråga. Mm. Vad hade du tyckt skulle vara ett passande offentligt verk för att fira Stockholm 800 år? Inte för att det är liksom snart, men nej, ganska. Du kan, jag tror att du lever
när är
kanske om 30-40 år.
Okej.
Okay.
Vi gissar. Men gud, man ska ha något roligt. Eller jag vet, först tänkte jag så här, en fullpackad buss.
Mm-hmm.
Att det skulle vara ändå ett monument för Stockholm.
Men det är
levande. Det är mer 2025.
Ja, just det.
Det kanske inte är 2045 eller när det nu var. Men,
alltså du menade liksom en fullpackad buss med levande människor?
Nej,
som en skulptur?
Jag tänkte som en skulptur i brons. Okay. Jättetung. Mm. I naturlig storlek. Typ någonstans där med folk som pressar sig ut genom fönstret. Föreställer jag.
Är det fyrans buss?
Ja, det är fyran. Ja.
Givet. Men ja, det låter ganska likt en av faktiskt en skulptur som en investerare i en film som jag har sett skulle vilja ha. Bara att det är inte en fullpackad buss utan det är en skulptur, men det är ändå i brons.
Okej.
Ja, men jag har ju då sett en film som heter Open Call. Det är en norsk spelfilm som konstnären Sille Storhile har gjort. Alltså det finns ju den här genren som vi faktiskt har pratat om tidigare, som är det här att det anspelar på att vara en dokumentär eller att det blandar fiktion i en dokumentär. Det kallas väl också kanske mockumentär. Och det här är en slags en fiktiv dokumentation av en open call som, ett, som då Oslo kommun.
Okej, en sån här tävlingsprocess.
Ja, exakt. Ja. Som Oslo kommun har då utlyst för då det här fyraårsjubileet.
400 år.
Jävligt ung. Den här filmen går ju då ut på att de ska liksom ta fram det här jubileumsverket på ett demokratiskt vis. Och då har de kommit fram till att det är 5 personer representerade. Och de har skapat då olika verk som de ska visa för varandra. Och sen ska de gå igenom då en röstning då till vilket verk då som lämpar sig bäst för att representera då Oslo 400 år. Men de här personerna ska också representera tvärsnittet av Oslos befolkning. Så det är liksom inte 5 olika konstnärer utan det är 5 olika personer med olika yrken som till exempel en verkligen så här klassiskt för Norge eller Oslo. En investerare, det är ändå ganska representativt för Oslo. En lärare, en oklar guide. På något sätt tänkte jag att hon var aktivisten eller liksom en feministisk aktivist. På hennes tröja står det 5 brutal och hon påpekar väldigt ofta om ett verk är sexistiskt. Det är liksom hennes spår kan man säga i den här filmen. Och sen finns det en aktivist. Jag är inte riktigt säker på, men jag tror att det är en miljöaktivist.
Okej. Okay.
Mm. Och sen har vi en byggarbetare. Och de här då har då tagit fram olika typer av förslag då till vad som skulle kunna vara det offentliga verket. Och sen så den här filmen liksom anspelar väldigt mycket på det här osexiga med kommunala processer, demokratiska processer. Men det är inte bara det osexiga i det demokratiska, det är inte det. Utan det osexiga är väl det här new public management-strukturen för hur man ska ta fram olika verksamheter inom kommunen. Så till exempel har de, och det här tror jag också är ganska vanligt för Oslo, att ha någon slags coach av något slag.
Mm-hmm.
Så de har någon sån coach som ska då coacha teamet så att det blir ett dream team då.
Okay. Ja.
Mm-hmm. Alltså jag tänker att så här, själva förutsättningen för filmen eller vad filmen anspelar på är ganska tydlig redan från start. Typ så här, det här fumliga med att bestämma sig vad som är bra konst och vad konst ska göra för en stad och så vidare. Så det här har vi också pratat om jättemycket. Och sen finns det till exempel en koordinator på kommunen som är en sån här klassisk kvinna med typ kofta och en regnbågsfärgad nyckelknippa runt halsen. Du vet.
Jag fattar.
Mm. Kan du säga vad de här olika personerna i gruppen har kommit med för olika verk? Den här investeraren då som jag tänkte att ditt verk är lite han tycker att det är jätteviktigt att lyfta fram Kristian den fjärde som då byggde upp Oslo igen efter den stora branden. Och han vill då liksom in till, för det finns ett verk utanför det nya Munkmuseet som heter The Mother. Den heter Moren på norska, som feministikonen Tracy Emin har gjort. Och det är liksom en gigantisk, eller i alla fall väldigt stor skulptur på en kvinna som är liksom ganska så här knögglig i formen och som knäböjer sig. Men han känner att det, stadsbilden behöver harmoniseras på något sätt.
Mm.
Så han vill att man ska då bygga en jättestor skulptur på Kristian den fjärde. Han känner att det känns liksom så självklart för det här jubileet. Och det är skitdyrt, det kostar 90 miljoner. Och den ska också heta The Father.
Det var roligt.
Ja, den är 18 meter också.
Ja.
Och sen har vi den här aktivisten. Och det ja, vad ska man säga? Han vill bygga då en, någon slags, någonting som heter någonting som anspelar då på en alltså biokrati. Det vill säga bi, alltså bzz, bi.
Mm-hmm.
Biokrati.
Okej.
Inte byråkrati utan
bidemokrati eller
bidemokrati. Bikupor vill han bygga vid hamnen. Det här är jättemycket och jättesvårt. Men det är verkligen motsatsen till den här skulpturen, eller statyn. Där det kommer ju liksom hela tiden någonting nytt av de här bina. Till exempel honung. Och det växer och det flyger in och flyger ut. 633 bikupor vid hamnen då. Och sen har vi då en byggarbetare. Och han har gjort det billigaste verket. Och det kostar ungefär 10 000. Han har gjort då en vepa som han så här jättestolt rullar ner från de här byggställningarna där han jobbar var. Och på den här vepan så är det liksom en AI-genererad bild på arbetare som sitter på en balk. Alltså lik den här, det här svartvita fotografiet från New York på 30-talet. Där männen, de här männen som dinglar med benen från balken som är liksom flera hundra meter över New York. Den klassiska bilden. Ja, där de sitter och äter lunch. Men i den här versionen så är alltså Kristian den fjärde med i bilden. Den här AI-genererade bilden. Okay. Och problemet tycker ju en av deltagarna är att han att dels att arbetarna ser himla ser väldigt så här arga ut. Men det är investeraren som säger det så att, ja. Men ett annat problem är ju då att Kristian den fjärde är svart. På den här, i den här AI-genererade bilden. Och det är som att han har typ sagt till en eller typ så här, vad skulle, hur skulle Kristian den fjärde se ut om han också var en blandning av Biggie och Tupac. Men sen så har han liksom ett anförande innan han ska rulla ner den här vepan och där säger han bland annat att de senaste 20 åren så har 726 människor dött i arbetsolyckor i Norge. Det blir alltså ungefär 36 per år. Och det kan man ju jämföra med här i Sverige då. Eller av 2023 så var det 62 arbetare som dog i Sverige. Alltså jag förstår att det är fler människor här. Men ja, det var ändå ett perspektiv på det. Det är otroligt många människor som har dött i arbetsplatsolyckor. Det här är liksom någon slags homage till arbetarna. De som dog och de som arbetar. Men vepan är ju dock jättehemskt ful. Och det här är ju också ett problem. Och det är ju någon som gråter över att den här stackars byggarbetaren då inte har fått hjälp med det här. Och att ingen kan bedöma eller ingen kan säga till honom att det här är dålig konst.
Mm. Är det den där coachen som kommer in eller?
Det är läraren.
Aha, okej.
Okay. Hon har faktiskt väldigt bra kritik tycker jag.
Ah.
Alltså, dels det här då, men också ganska mycket kommer in med ganska bra kommentarer. Hon vill alltid säga någonting. Sen har vi den här guiden då. Ja, orkar inte ens dra vad hon gör för någonting. Men det är något så här trollkvinnespel. Jag antar att det är något häxespel.
Okay.
Du vet när det blir rollspel trendigt. Som blir trendigt och otrendigt eftersom att de ska vara så här medeltidskvinnor och så ska de ha ska de vara väldigt pedagogiska också. Och det ja. Men och det där kan man ju verkligen ett performance.
Men är det liksom ja, själva monumentet är ett performance som ska pågå liksom alltid.
Alltid, exakt. Det är som det här evighetsjobbet i Göteborg.
Ja, just det. Den som inte blir av.
Nej, som Västlänken inte blir av. Eller?
Det verket har ju blivit utkastat, men Västlänken kanske blir av. Vi får se.
Vi får återkomma.
Vi återkommer till Göteborg snart.
Ja, den här filmen håller på väldigt, väldigt mycket på med olika stereotyper. Till exempel då den här läraren som jobbar då i Haugenstua som är östra delen av Oslo som jag tror att det ändå skulle sägas vara en slags förort. Och hon har då såklart tagit i en spoken wordare som framför spoken word då under en skulptur som heter Storstua, som två konstnärer som heter Fredrik och Martin, som de är bröder, Fredrik och Martin Raddum har gjort. Det är så här en stor lyktstolpe typ som är röd, och nedanför den är 9 meter hög. Den är liksom väldigt så här förstorad kan man säga. Och sen nedanför så är det en rund trappa som man kan sitta. Som också blir som en slags scen. Och där så kör den här killen då, spoken word. Mm. Men eftersom att hon är lärare har hon också låtit sina elever tänka lite kring det här. Och de är då inspirerade av det här verket. Och jag tycker att hennes verk var bäst. Alltså det är liksom små miniatyrer av det. De har byggt små miniatyrer av det som skulle kunna bli olika monument då på den här platsen. Och hon pratar väldigt mycket om behovet av konsten. Alltså till exempel så fyller inte den här skulpturen Storstua något, alltså det behov som de i det här området har. Hon menar typ så här, det kanske skulle vara bra om det till exempel fanns en underjordisk vårdcentral under den här lyktstumpen. Och hon menar så här, ja, konst ska ha ett egenvärde, men det ska också vara instrumentellt. Så båda delarna, är det möjligt? Är det möjligt?
Nej, eller?
Nej, hon föreslår att det skulle kunna vara ett internetcafé också där.
Men då blev det, jag tycker, var det inte vårdcentral? Var det, tycker jag,
eller hälsocenter lite, kanske
hälsocenter.
Inte alls. Nej, hälsocenter.
Nej, usch, hälsocenter tycker jag låter mer liksom en annan typ av ekonomi på något sätt. Det är inte en vårdcentral riktigt, utan det är något extra.
Just det.
Ett extra i tillvaron.
Precis.
Och det kanske är en parallell till vad konst ibland betraktas som. Ja. Någon sorts grädde på moset.
Typ. Precis. Ja, men för att en av de här miniatyrerna av skulptur, av liksom de här monumenten, tycker jag var underbar. Och det var till exempel då en askkopp som skulle vara som en skateramp.
Ja, bra.
Ja. Mm. Grejen med de här skulpturerna är att det ska också vara som liksom ett gigantiskt vardagsrum, så att de ska ha funktioner, de här olika möblerna, typ ett bord där det är någon slags spelplan. Men byggarbetaren säger att det här är det farligaste jag har sett. Och det finns då en, till exempel en vas på en kvinnokropp, och då säger den här guiden att det är jätte sexistiskt.
Mm-hmm.
Okej, så ingen är nöjd. Inga verk verkar liksom möjliga att genomföra på något sätt. På något sätt så lägger de ner det här, eller de kommer aldrig till att ens börja rösta för vad som, eftersom att det är så många olika kriterier som den här koordinatorn behöver eller vill att de ska gå igenom för att kunna så här, bestämma sig.
Ja, för att det ska bli korrekt enligt upphandlingsprinciper.
Exakt.
Eller typ så.
Och det är enligt upphandlingsprinciper, men också enligt så här, de har ju en mall för hur vissa verksamheter ska kunna mätas, och den här mallen vill de också applicera på de här verken, och det blir genast väldigt omöjligt.
Ja, det verkar som att de alla blockar varandra, eller att det blir någon sån här ring av block.
Ja, absolut. Så att de lite lägger ner det, men inte för att spoila.
Okej.
Men vem tror du vinner?
Ja, om jag hade varit där och röstat hade jag såklart gillat den. Nu har jag ju inte sett filmen, men då hade man ju gillat den här sista du sa.
Mm.
Men den verkade ju omöjlig då. Så att,
livsfarlig.
Antagligen vinner den som är värst, det vill säga den här konstiga jättestora skulpturen.
Ja, den vinner. Ja. Eftersom att investeraren bestämmer sig för att ge dem den i gåva.
Jaha.
Så det behöver inte bli en upphandling.
Alldeles nyss fanns det ju inte pengar.
Nej.
Till, men det,
jo, men han har pengar som att han har en slags konstfond.
Okej.
Så
blev det.
Så blev det. Men jag tänkte på, för några år sedan så såg en annan liknande typ av film som också var norsk, som hette Manifestet.
Mm.
Som konstnären Anne Hjort Gutte har gjort. Och den liksom håller på med den här dokumentär/spelfilmsestetiken. Och den handlar ju då om en lite så här, liten konstakademi som stöps om, eller som blir en del av ett liksom, universitet. Och jag tänker att så här, det som jag tyckte om väldigt mycket med den var att den hade också den här satiriska tonen, men skillnaden med den var att den föreslog en annan verklighet.
Mm-hmm.
Till exempel att de gör liksom i missnöje då, så väljer de att inom deras institution så väljer de att liksom göra om strukturerna radikalt. Till exempel så är det så här, den här nya byggnaden som de ska flytta in i, den har glasväggar, det är öppna delade kontorslandskap, som inte funkar för en konstnär då, eftersom en konstnär behöver egen ateljé. Och det är typ förbjudet att klottra, förbjudet att sätta upp grejer på väggarna. Man får inte laga mat i byggnaden för att matos är äckligt, eller
hur? Vad kan man göra i byggnaden?
Ja, men då har de hittat på liksom olika sätt för att komma runt massa saker, och framförallt olika sätt för att komma runt massa hierarkier, och jag tycker den är väldigt rolig och fin. Till exempel så de har en anarkistisk struktur då som de har upprättat då. Utåt sett så verkar de helt som en helt vanlig institution. De har liksom de här digitala schema till exempel som är väldigt ordnat, men de vet, de som går där, att det finns ett helt annat schema utefter deras egna premisser. Till exempel så är det städerskan som är rektor. Nej, men ja, typ så. Jag ska säga det sista här. Och det är att jag kanske inte orkar med en till film som... Det är inte att jag har brist på humor. Men att jag kanske inte tycker det är så kul att göra satir eller typ beskriva en slags verklighet med de här problemen som dels har att göra med New Public Management-strukturen, men också som har att göra med, alltså jag tänker med den här filmen som heter Open Call, att på något sätt driva med den här problemet med demokratiska processer.
Men är det inte att den skruvar upp det låtsas demokratiska processer? Fast i och för sig, det låter ju också som att man vill att det ska vara liksom rättvist.
Ja, men jag tänker att den utgår från en verklighet som inte finns. Det är liksom jätteviktigt att att folk som inte heller är liksom verksamma konstnärer ska då ta fram ett offentligt konstverk för ett 400-års jubileum. Jag vet inte ens om det är eftersträvansvärt.
Ja, man vet aldrig vad som Stockholm 800 år när jag får göra den där bussen.
Finns inga pengar för ett offentligt verk?
Nej, jag vet. Det blir en buss i papper kanske.
Ja.
Nej, normalt sett finns det ju inga pengar. Alltså, men sen blir det väl också sådär, den verkar lite som satir, lite överdriven. Jag menar, eller är den det? Verkligheten börjar ju liksom springa iväg åt jävligt konstiga håll, så att helt plötsligt så har vi en nästan 20 meter hög kungastaty.
Ja, precis. Jag tror att den är satirisk åt båda liksom hållen. Och ja, det är väl så det brukar vara.
Det här var ju Oslo 400 år, och strax efter att Göteborg hade fyllt 300 år så stod ju delar av Götaplatsen klar med konstmuseum i fonden och en liten fristående flygel som blev konsthallen. Det här har ju varit lite så här, ja, men centrala Göteborgs stolthet får man ändå säga, för sen på 30-talet så tillkom ju Stadsteatern och Konserthuset, och så fick man den här Poseidon med sin brunn där i mitten.
Okej, väldigt Poseidon stiligt. Kom sist.
Poseidon kom då, kanske man ska vara petig, innan de här 30-talsbyggnaderna. Poseidon invigdes 31.
Mm-hmm.
Poseidon är ju, ja, det är ju Göteborgs starkaste symbol, ska man kunna säga. Det är ju fullt i klass med den här Kristian IV skulpturen hade blivit, om den hade blivit av. Jo, Göteborgs konsthall har ju då hyst massor av fantastiska utställningar, har precis fyllt 100 år, men nu ska man flytta till Slakthusområdet i Gamlestan. Så att nu i lördags, vi spelar alltså in en tisdag, så att i lördags var det någon sån här stor avskedsbalans.
Mm.
Sen stänger man igen och sen flyttar man inte för, eller det invigs inte i Slakthusområdet förrän 2026. Och det här har ju varit en väldigt lång process. Den har pågått i säkert över 10 år. Jag är osäker. Men det har varit bud på lite olika ställen att flytta till, bland annat Frihamnen. Och det stora skälet till att man flyttar är arbetsmiljön.
Mm.
Dels att de har helt undermåliga lokaler, de som jobbar där, och dels att man inte kan bygga samtidskonstutställningar riktigt, därför att det är liksom en stor sal och några mindre rum, och det blir liksom inte så spännande, och man kan liksom aldrig bygga nya utställningar medan man har en som pågår, utan man måste liksom stänga igen.
Mm.
Vilket ju är ganska omodernt för en konsthall.
Så det har inte att göra med några ekonomiska problem?
Inte vad jag vet. Alltså det är väl, man har ju säkert mätt och vägt om det är bättre att bygga ut.
Mm.
Men det har man ju kommit fram till att man inte vill. Sen är den ju delvis skyddad också. Man kan ju inte bygga vad som helst.
Vad är det som gör att det är just nu?
Aha, du tänker att just nu skulle kunna vara ekonomi.
Nej, egentligen så menar jag faktiskt inte det. Men jag bara tänker att vad är anledningen till att man nu har hittat en lokal eller att nu bestämt sig?
Det är en bra fråga faktiskt. Kan det vara så att man gör om hela Göteborg samtidigt? Det är ju väldigt, det är så himla många stora projekt i Göteborg, så det känns ju som att, oj, och sen ska konstnär. Och sen, konstmuseet ska ju också bygga om, riva lite av sin gamla tillbyggnad och bygga en helt ny. Det är ju ett jättestort projekt. Och sen håller man på att bygga den här nya centrala platsen för alla konstnärliga utbildningar som ska ligga liksom in till konstmuseet ungefär. Så att det är ju jättemycket på gång. Och kan det inte bara varit att man äntligen hittade den lokalen som skulle funka för alla. Och kanske tiden är mogen för en kommunal konsthall som inte ligger i absoluta centrum. Men det är också lite sådär, jag tänker på alla de här, det var ju ändå en våg sådär på 00-talet att skapa konsthallar i som gamla industriområden och liksom hela det där. Så att den vågen hängde man ju inte riktigt på. Men det hade man ju kunnat göra om det hade blivit Frihamnen. Men nu blir det Slakthusområdet och det är Gamla stan och det finns ju fortfarande någon typ av konflikt kring det här, eller det finns en protestlista som cirkulerar i sista sekunden. Jag vet inte riktigt poängen med att skriva på en lista när beslutet är fattat och alla har packat sina kartonger. Aktivisten inom mig tänker, just det, sådana misstag har gjorts förut, men sådär att man kommer in alldeles för sent.
Just det. Men vad skulle du säga att, alltså varför vill man inte flytta? Förutom att det då inte längre kommer ligga i centrum. Alltså Gamla stan är inte jättelångt.
Nej, det är inte så långt. Jag tror att...
Eller är det bara det?
Jag tror att det är ganska mycket det, men sen är det ju också traditionen. Det är ju därför, alltså 100 år ändå av närvaro liksom vid Götaplatsen. När städer förändras så har man ju, man har minnen som man inte vill bli av med, eller man vill liksom ha, man vill ha kvar den stad man minns.
Typiskt
tror jag.
Göteborg, måste
tror jag.
Det alltså, finns inga andra som är så stora patrioter. Till exempel kritiken mot Petter Stordalens alla projekt. Där borde ju de här listorna verkligen cirkulera. Men att flytta konsthallen till Gamla stan. Mm. Jag vet ju att Göteborg är en av typ Europas mest segregerade städer.
Ja, det är så.
För att jag tror att liksom en konsthall skulle kunna få staden att på något sätt krympa. Eller liksom att det skulle vara mindre avstånd mellan varandra. Men det är ju ändå ett ganska radikalt och det skulle kunna förändra ganska mycket.
Ja, jag tänker också det. Det hamnar ändå i liksom nordöstra Göteborg. Som är någon sorts pandang kanske, eller motpol, vad man säger, till Röda Sten som ligger långt ut västerut. Det är inte som att det inte finns konstplatser i centrala stan, det gör det ju fortfarande. Men ja, ett annat argument som jag läser upp nu från det här uppropet som då galleristen Pontus Hammarén står bakom. Då skriver han så här: vi opponerar oss mot att konsthallen ska utnyttjas som en bricka i ett identitetspolitiskt projekt för att locka en särskild publik eller för att lyfta en viss stadsdel eller för att ägnas åt ett diffust pedagogiskt arbete.
Det hamnar alltid där.
Det är liksom, kan man dra identitetspolitikkortet?
Jag skulle säga att det här är precis nästan tvärtom. Det finns mycket som man skulle kunna prata om som är identitetspolitik som olika konsthallar håller på med. Men det här är jag tänker att det här är ett ganska radikalt politiskt beslut som skulle kunna förändra till exempel vilka som kommer dit och inte. Men han verkar vara intresserad av att de som var liksom regelbundna besökare och som har varit det i åratal, att det är mest synd om de som nu behöver flytta sig, men att det inte finns en ambition eller ett intresse för att det skulle vara nya besökare. Alltså identitet, sa ni, var det symbolpolitik eller identitetspolitik?
Identitets.
Okej, vad tror du att han menar med det?
Identitetspolitiskt projekt. Det är väl någonstans i locka ny publik, tror jag.
Det är också det sista kortet man lägger.
Ja. Men sen är det väl också diffust pedagogiskt arbete. Det var också lite sådär, jag tror att för det här uppropets både författare och undertecknare så är allt pedagogiskt arbete diffust för att det är överflödigt. Så tolkar jag det i alla fall. Alltså att det är liksom, som man har en massa folk som visar utställningar eller engagerar publiken. Det verkar onödigt.
Just det, det där ska man bara...
Det går av sig själv.
Det går av sig själv, ja.
Under året ska i alla fall ett projekt pågå som heter Fältstudier, som verkar rätt kul, för då är det 6 konstnärer: Meira Amemulic, Marianne Fanny, Johan Forsman, Ingla Irman, Åsa Norman och Mariana Silva Varela, som ska så här utforska platsen och på något vis skapa kontakt i Gamlestan, mellan Gamlestan och konsthallen, och kanske mellan andra delar av Göteborg och Gamlestan. Jag vet inte, det verkar väldigt öppet. Och det, jag gillar ändå den här öppna grejen. Men nu, efter att ha hört dig berätta om den här open call...
Liksom, de är ju konstnärer.
De är ju konstnärer, precis. Men hur gick det till? Vet man det?
Jag menar urvalet.
Ja, precis.
De är inte... Är de based?
Ja, några av dem, några. Tror jag. Mm. Några. Det är nog... Jag tycker att det är bra namn. Så nu finns det ju en curator bakom det också. Men att det ändå är konstnärer som... kastas in i det här för att undersöka vad en framtida konsthall ska vara och hur den ska fungera. Sen är det möjligt att det ändå blir en byråkratisk process av det hela, och sen kanske det inte märks någon skillnad. Men man kan ju ändå hoppas, tycker jag.
Verkligen.
Vi var båda två på ABF söndags och lyssnade lite på en minneskonsert som var där av Katrin Christer Hennix, som var en elektronikmusikstjärna, kanske. Ja. Hon levde mellan 1948 och 2023, så att det här var någon sorts en eloge till henne. Det var maffigt, var det. Men jag blev väldigt, jag kände inte till henne innan. Jag blev otroligt imponerad av hennes sökande i som konstnär. Hon, det var ju som att hon gjorde allt på något sätt. Hon började som jazztrummis, sen var hon i Stockholms elektronikmusikstudios, och sen pluggade hon lite lingvistik, filosofi, matematik, flyttade till New York, hängde där. Så här cool downtown-krets.
Det känns som någon du skulle hänga med, Ulrika.
Ja, jag hade älskat att hänga med.
Du lärde dig allt om matematik.
Ja,
professor,
precis.
I... matematik, precis, York,
precis. Hon arbetade ju väldigt mycket med matematiska harmonier, kan man säga. Och på ett ganska fritt sätt. Hon sökte sig ju liksom mot mystiken. Och i slutet av livet bodde hon i Istanbul, där hon studerade klassisk arabisk-turkisk makam, som jag inte heller är hundra på exakt vad det är, men det är väl också ett system för toner, helt enkelt.
Precis. Och det, jag tänker att det, jag tycker det var kul, för att jag hörde en så här jätteknastrig, eller väldigt, alltså apropå att hon jobbar väldigt mycket med så här höga ljudvolymer. Och så hittade jag en ljudintervju med henne. En ljudlig intervju med henne. Och då var det så extremt lågt ljud, alltså att man knappt hörde henne. Men då, hon sa att så här, det här med att man liksom för in matematik, eller att man pratar om ljud och matematik som någonting som är liksom förenat, det är, visste alla för 1000-2000 år sedan, men att nutidens, eller sedan 1900-talets kompositörer och framåt, är alla vetenskapliga analfabeter. Det är väldigt kul att hon säger det, men det, så handlar det ju om det här sambandet mellan matematik och ljud, som ju för henne är en hel självklarhet och som hon har stenkoll på. Men det här med de höga volymerna är ju intressant. Den här konserten, den här minneskonserten, så var det ju extremt högt ljud.
Verkligen.
Och, apropå då att så här flytta saker och ting från centrum, så tänker jag att hennes konsert eventuellt inte skulle vara möjlig att ha liksom, i centrum. Hon hade ju någon slags verk på Moderna Museet 76.
Just det.
Och det blev ju så, det här kommer vi nog aldrig göra om igen, för att tavlorna, alltså det verkade som, eller jag tror inte att
det fanns. Det är så här sprickor i betongen.
Ja, exakt. Och att det kändes som, eller det kanske såg ut som att tavlorna höll på att ramla ner. Men det som var intressant i de här, alltså att vi liksom, vissa toner kan vi inte uppfatta när det är låg volym, och det är väl kanske givet, men hon går ju över, även över de höga tonerna, som gör att man känner liksom hela ljuden, eller man känner ljudvågorna i kroppen.
Ja, oh ja.
Och det blev ju en väldigt sinnlig upplevelse. Alltså det var ju liksom...
Men det var ju som att liksom ljuden blev någon sorts kropp,
ja,
eller hur?
Verkligen.
Materialiserades. Det var fascinerande.
Ja, det var det, absolut. Och liksom mer än vad man tänker att så här, ja men så är det väl om det är hög musik.
Jo, fast det var någonting särskilt med tonen ja. Också, tänker jag.
Som hon ju verkligen ja. Har arbetat med. Ja. Men jag tänkte på att när jag satt där så, för det var ju då i ABFs liksom
Z-salen.
Exakt, ja. Som är det är liksom ganska konventionell. Det är ju liksom en scen så sitter, ja. Man, så sitter ja. Publiken i rader. Och jag upplevde att det kändes som att jag höll på efter ett tag att jag höll på att somna. Även fast det var jättehög volym. Och det här är inte för att det var tråkigt eller dåligt. Utan mer att man hamnade i någon konstig trans.
Ja, precis.
Löjligt att säga det. Men det var som att när man kom upp över, eller när musiken kom upp över en viss nivå, så blev det, kändes det som att det blev helt lugnt i kroppen. Mm. Jag pratade med en person som dock sa att hon blev väldigt illamående och var tvungen att gå. Men en annan person sa att hon tyckte det kändes som att hon liksom, som att hon badade.
Ja, ja,
och det fattade jag. Och så när jag tog mig därifrån så kändes det som att jag, det finns ju en viss känsla man har simmat. Att man är helt så här mör i kroppen. Så kändes det när jag gick från ABF-huset.
Ja, gud vad spännande. Men det var ju liksom fyra musiker på scen med ja, någon sorts blåsinstrument. Det var väl två trumpeter och två någonting annat som jag inte riktigt kunde identifiera.
Men det var ju en sån här, jag tror att den heter Sho, något japanskt instrument som hon spelade på ganska mycket, Henix alltså.
Det var den här som var liksom uppåtpekande, liksom något flöjt.
Ja, exakt.
Ja, just det. Men det var ändå bara de här fyra musikerna och det var ju så jävla omslutande.
Mm.
Att det pendlade mellan någon sorts, ja, men det här som du sa, det här känns som att man har badat, eller någon trygghet på något sätt, men också någonting väldigt alarmerande. Jag pendlade mellan båda de där faktiskt. Det var väldigt speciellt.
För det fanns ju ett verk som kändes alarmerande i första, alltså det var liksom. Så det här var då minneskonserten, och sen finns det ju då i Mint så finns det då ett rum där ett av hennes andra verk är.
Just det.
Och den låter ju som att man är i en maskin, alltså då är det bara liksom drums.
Det var liksom ett brum. Ja, så. Ja precis. Det,
vi missade ju att det är liksom, det är någonting som förändras efter 44 sekunder.
Exakt, jag tror inte att jag noterade det.
För jag måste säga att jag var ju där i mer än 44 sekunder.
Ja,
men jag tänker att det var ju det här visuella också som var typ två, vad kan man säga, cylindrar som
sakta snurrade runt.
Som sakta snurrade runt enligt någon matematisk formel.
Ja, ja.
Fråga mig inte
precis
ute efter vilken.
Det var svårt att koncentrera sig på ett väldigt monotont ljud och väldigt monoton
och känslan
film.
Av att man skulle trampa på någon.
Ja, eller hur? Att det liksom, här kommer ingenting ändras. Men det gjorde tydligen det. Jag hade ju lyssnat på ännu mer ljud i helgen.
Ja, precis. Jag var på Konsthall C.
I Hökarängen.
I Hökarängen. Och där så är det en pakistansk konstnär som heter Zahra Malkani som ställer ut ett ljudverk som ju är, man kan säga att det finns två också, visuella verk eller videoverk. Men det främsta och kanske det största då är ju det här ljudverket som är liksom, hon har samlat in olika ljud från olika platser kring området då längs Pakistans kust där det länge har pågått miljömässig förstörelse och militära konflikter och liksom det har handlat om allt mellan översvämningar och folkfördrivning. Och de här uppsamlingen av ljuden och ljudspåren lägger sig på något sätt över varandra i de här högtalarsystemen som är på något sätt lite stökigt uppställda på varandra, vilket gör att rummet liksom koncentrerar sig ju kring de här högtalarna, så att det blir ju en annan typ av rumslighet, alltså en känsla av att där är också en vägg eller där tar liksom rummet slut eller stopp. Och hon har då samlat in både ljudupptagningar från liksom pålande vatten men också röster från kvinnor som framför en slags kollektiv sufisk och rituell sång eller recitering. Apropå också Henriks intresse för sufismen där i slutet av livet. Och det blir liksom både så här som besvärjelse sång men samtidigt protestsång. Det var väldigt fint. Men jag tänkte också faktiskt på att Ja, men dels så tänker jag att det var intressant att det var två olika ljudverk som jag såg dem samma dag. Men man liksom börjar tänka på vad rummet har för funktion, eftersom att jag tänker att ljud också har en viss flyktighet i sig. Alltså, vi kan alltid ta med oss ljuden, eller vi kan alltid lyssna på någonting och göra någonting samtidigt, men att den koncentrationen var helt liksom avgörande för hur man också tog del av det. Jag tänker att på Konstnärliga så blev det som en det kändes som en ritual mer.
Mm.
Och att det kändes viktigt att sätta sig ner och att ta den tiden och att inte då till exempel gå runt medan man lyssnade. Och med den här minneskonserten då på ABF-huset så tänkte jag också på liksom vad som hade hänt om det inte var de här stolarna. Alltså på något sätt så måste man ju typ sitta ner, som att den här konserten pågick väldigt länge. Men då jag tänker liksom, om man skulle ligga ner, vad hade hänt med typ ljudvågorna också då i kroppen?
Mm.
Hur hade man uppfattat den? Man kanske verkligen hade somnat då.
Ja, verkligen.
Men
vill du hellre att man liksom ska manas till att röra sig, eller vill du hellre att man...
Först tänkte jag det, men sen så ångrar jag mig.
Mm.
Eftersom att vi alltid kan röra oss bort från någonting. Jag blev mer bestämd i att man ska koncentrera sig kring ljudet. Men man skulle kunna, liksom, den här minneskonserten skulle man ju också kunna göra på andra sätt. Det vill säga att inte ha det som en scen här i scenen och här i publiken.
Mer som en jättelång performance där folk kan röra sig runt musikerna, typ.
Ja, nej. Nej, det kan inte röra sig runt i musikerna. Utan, men mer att man kanske skulle kunna ligga ner. Eller att vi som publik skulle ha möjlighet att vara på samma plats. Inte röra sig runt, liksom, men ändå... liksom stretcha kroppen på något sätt. Jag vet inte.
Ja, nej.
Bara för att testa hur ljudet skulle gå igenom kroppen på ett annat sätt än om man sitter ner.
Mm.
Stående tycker jag absolut inte.
Nej, okej. Jag är med.
Då kanske man liksom slås ner av ljudet.
Åh gud, nu ser jag framför mig hur Göteborgs konsthall, de öppnar Slakthuset, kan köra liten Henrikskonsert.
Ja, exakt. För det, jag tänker att det är liksom ett stort problem om det är så att vi bara har såna här platser i centrum. Det är ju hela grejen med att det finns grannar som kan klaga. Mm. Att det finns grannar i Gamla stan också. Men det finns faktiskt andra möjligheter.
Tack för idag, Dunja.
Tack för
det. Ha det bra. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.